Amen, amen. Slå ner, ni som stod. Det var några stycken. Härligt. Tack så mycket för lovsång. Vilken härlig början på en lovsång. I want to make room for you. Lite som min predikan handlar om. Och det är så den heliga ande brukar jobba. Jag har en härlig rubrik. Lär känna den helige ande. Det här är lite mitt tema för det här året faktiskt. Så jag är glad att jag får predika. Och så funderar man vad ska man predika om. Och så är det som att det bara kommer till en. Att vem annars än det som är temat för mitt år. Det är att lära känna den helige ande ännu mera. Och intimitet med Gud. Det är mina grejer för det här året. Och jag är på god väg. Jag hade ju hoppats jag skulle vara mycket längre. Det hoppas man ju alltid. Men Gud har en timing och han leder sakta mak oss framåt så som vi önskar. Vi har ett inledningsord här som kommer på skärmen från Efesierbrevet 1:17-19. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Vilket härligt ord. Uppenbarelsens och vishetens ande. Det har jag bett om det här året. Att få uppenbarelsens ande till rätt kunskap om honom. Om Jesus Kristus och om Fadern. Och det härliga är att han kan upplysa våra hjärtan. Och när han upplyser våra hjärtan så fattar vi att det finns ett hopp. Det finns någonting mer, det finns någonting större än det vi ser med våra fysiska ögon. Och det finns en oerhört stor makt i oss som tror. Samma kraft som reste Jesus från de döda lever på vår insida. Och jag känner på mig att vi glömmer bort det där allt för ofta. För jag vet inte om det, hur det är med dig, men jag känner mig kraftlös alltid nu som då. Och särskilt nu när man är lite svajig med hälsan. Jag har laddat upp med menton i ena fickan och ett snytt papper i andra. Utifall att det killar lite som i halsen så där, men vi är på god väg, vi ska bli friska här. Ja, det här är ju ett jättestort ämne att predika om den helige ande och ja, man vet inte vad ska man skala. Så jag har bett att anden ska verkligen hjälpa mig. Och vad det har skalats ner till är verkligen grundläggande. Och jag upplever verkligen att anden har lett mig i det här att vi ska gå riktigt till grunden. För dig som behöver höra det och för dig som inte behöver höra det så ber jag att ordet ändå ska verka. Du ska få en längtan efter mer av den helige ande. Yes. Världen förändras i en armatakt och vi försöker hänga med så gott det går. Och då har ju vi en Gud som har all den här kraften och visheten och allt vad vi behöver för den här tiden. Det är som så härligt och tryggt att veta att han som är i vår historia och som är i nuet och som vet vart vi är på väg, han har precis vad vi behöver. Just nu. Tänk att vi får gå med en sån kraft på insidan. Och varför vill han ge oss allt vad vi behöver för den här tiden? Jo, för att det finns ett uppdrag. Som Jesus kom för att starta upp. Och han gjorde det. Han utplånade synden. Han vill att alla ska få frälsning. Men han lämnar oss med den helige ande här. Och vi ska göra jobbet tillsammans med honom. Spännande. Det är inte så lätt att få en bild av den helige ande. Han kan verka lite diffus. Det är lätt att relatera till en fader. Man tänker lite man har en pappa. Så man tänker på en fader. Och så sonen, han gick ju på jorden. Man ser honom framför sig. Men anden, det är som... Det känns, kan kännas lite spooky fast han inte är ett spöke. Liksom. Och han bildas ibland som en duva, men han är ju ingen fågel ändå. Surprise, surprise, kan man tycka. Men själv är jag uppvuxen i den här församlingen, men redan i tonåren försvann jag ut genom dörren och det tog några år att komma tillbaka. Först vid 30-årsåldern. Och när jag var i tonåren och ändå kom till kyrkan så var jag livrädd för den helige ande. Att han plötsligt skulle resa mig upp ur bänken och så att jag skulle gå fram och göra någonting och ta emot honom och allting sådant. Jag bara satt och bara var jätterädd. Men den helige ande jobbar ju inte på det sättet. Att han skulle ta dig och föra dig ut och bara göra någonting som du absolut, absolut inte klarar av och inte vill. Det gör han ju inte. Men det visar bara att jag visste inte vem han var. Jag kände inte den helige ande. Men den helige ande är alltså den tredje personen i gudomen. De är tre i ett, Fadern, Sonen och den helige ande. Och det är den här perfekta familjen det här. Fadern, Sonen och den helige ande. Det finns en kärlek mellan dem som det är den perfekta bilden av en familj. Det är en total symbios och ingen är mer värd än den andra. Alla är lika mycket värda i den här konstellationen. Anden är faktiskt den första som dyker upp i Bibeln. Han nämns först i den andra versen. I första Mosebok 1 står det att anden svävade över vattnet. Han var den skapelsekraften som svävade där. Och när det blev ljus och när det hände grejer så var den helige ande där. Och där den ena är, om den helige ande är där, då kan du vara beredd på att Fadern och Sonen, han är också där. Så det är ju rätt härligt att man får 3-in-1. Det är sällan man får. 2-in-1 kan man få ibland om man handlar på bra rea. Men 3-in-1, det är som fantastiskt. När människan skapas så säger Gud att vi ska skapa människan till vår avbild, lika oss. Han säger inte att vi ska bli lika honom, utan han säger låt dem bli lika oss. Det visar ju också att de är tre, åtminstone mer än en. Och när vi blev skapta, människan blev skapat och blev en levande varelse, då är det anden som ger liv till människan. I första Mosebok 2:7 så står det att och Herren formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Man kan säga att vårt liv är designade för en inandning av den helige ande. I gemenskap med den helige ande. Men det blev ju ett syndafall där. Och synden kom in i världen och på något sätt så dog någonting på vår insida. Det här världens herravälde råder och anden dog lite grann på vår insida här. Men anden verkar ju genom hela Bibeln. Det är fantastiskt när man läser. Jag läste ju morse i Domarboken där jag är i min bibelläsningsplan. Och nu är det ju fantastiskt vilken kraft, vilken andens kraft som Gideon får möta och som Simeon har. Ja, det är ju, eller Simson heter han ju. Alltså det är ju ganska amazing. Men det som är speciellt är att i Gamla testamentet så är det ju inte alla som går omkring och bär på den här kraften. Utan det är präster, det är kungar och profeter som smörjs till sin roll här. Och då får de en kraft. De blir rustade med andlig kraft. Och den här oljan, den heliga oljan i Gamla testamentet, är en bild på den helige ande. Nåväl, vi går vidare till så här snabbt till Nya testamentet. Och när Jesus mamma blir gravid så då är det ju den helige ande som är där och ser till att hon blir gravid. Det är ingen man utan det är den helige ande som föder Jesus liv i hennes mage. Och den helige ande kommer över honom vid dopet sen innan han börjar agera i andens kraft och går omkring och gör många människor friska. Han agerar i alla de här smörjelserna som de i Gamla testamentet hade av kraft och och att bota sjuka och alla de här mirakelgåvorna. Han fungerar i alla dem och går omkring där i 3,5 år. Och jag lärjungarna är lyckliga och glada där, och efter 3,5 år så börjar han tala om att nu ska han lämna dem. Och jag kan förstå att det är trauma och det är missförstånd och det är svårt att fatta detta. Men han säger så här i Johannes 16:67. Men det är för ert bästa. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. För om inte jag går bort, då kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Så här säger han att det är bättre att jag går bort. Och det är till vår fördel. Och det förstår jag att lärjungarna inte förstår. För de älskar ju Jesus. Och han går där och gör allt det där. Och vem är denna hjälpare? Vem är han? Ska han vara lika smord som Jesus? Och ibland är det ju som man själv längtat i den där tiden. Tänk om man fick, om Jesus nu skulle gå här på jorden. Nu skulle det vara fantastiskt. Men tänk om vi alla skulle behöva hoppa på ett flyg. Och köra ner till Tel Aviv, stiga av, ta en buss till Jerusalem. Och söka upp honom där på en kulle. Och alla vi, alltså det skulle se ut värre än när de åker till Mekka, de här som åker dit. Det är ju fullt ös där och man blir ju ihjältrampad. Jag tänker att det kunde vara likadant. Jag vet inte om det skulle helt enkelt vara lika bra. Jag tror inte att hans rike skulle avancera på samma sätt. Men här blir det alltså byte av en person, kan man säga. Jesus går upp till himmelen och den helige ande kommer istället ner. Så nu lever vi i den tidsåldern när den helige ande är Gud på jorden. Den helige ande tar hans plats. Jesus har lovat att han ska aldrig lämna oss. Och det sker just genom att vi har fått den helige ande. Och det är ganska genialiskt, kan jag tycka. När vi alla går och bär den här kraften på insidan. Vi är alla med. Vi är alla med i missionsbefallningen. För att göra hans uppdrag. Och jag känner liksom att om han är den här som är här på jorden just nu. Så känns det ju som att det finns mer att upptäcka hos den helige ande. Vi vill ju veta mer om honom och lära känna honom. Vi läser fortsatt i Johannes 14:16-23. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte. Men ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa utan jag ska komma till er. Ännu en liten tid och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig, ty jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och att ni är i mig och jag är i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Judas frågade, men herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade, om någon älskar mig ska han hålla fast vid mitt ord. Om min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och vi ska ta vår boning i honom. Så här sägs det ju många saker. Vi ska se Jesus och vi ser Jesus genom den helige ande. Den helige andes uppgift är att uppenbara fadern och sonen för oss. Och egentligen finns det bara ett sätt att lära känna fadern och sonen. Och det är genom den helige ande. Han ska föra oss inför fadern och sonen. Och han ska bo på vår insida. Han ska bo i oss. Och så läser vi ur Johannes 16:12-15. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan han ska bara tala det som han hör. Och han ska förkunna för er vad som ska ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt. Allt som fadern har är mitt. Därför säger jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så sanningens ande ska leda oss in i hela sanningen. Uppenbarelsens ande, sanningens ande ska leda oss in i hela sanningen. Han gör att vi förstår. Och han ska inte tala något av sig själv, utan han ska bara tala det som han hör. Så han talar det som han hör från fadern, det som han hör från sonen, det talar han till oss i oss. Är inte mäktigt? Han talar inte några konstiga saker, utan han talar bara sanning och det som fadern och sonen säger. Han ska också tala om framtiden här. Han ska förkunna för er vad som ska ske. Och det är som lite fantastiskt det här. Det är liksom som att den helige ande kommer med fadern och sonens närvaro till våra liv. Och deras tilltal kommer den helige ande med. Men han hjälper oss också. Han ska också förhärliga Jesus. Så då får vi också liksom hjälp att bara lyfta oss och se på Jesus och tillbe Jesus. Och allt det där. Så det går båda vägarna. Han är den där som förmedlar båda vägarna liksom. Vi till fadern och sonen och han ner till oss. Någonting från fadern och sonen. Mäktigt. Och om Jesus blir upphöjd på en plats, som här till exempel, då kommer den helige ande. Då kommer han med sin närvaro. Därför är tillbedjan så väldigt viktig. Och viktigt att vi ger våra hjärtan liksom och tillber Jesus i ande och sanning. Och i hans närvaro så öppnas våra ögon på något sätt och det blir lättare att se fadern och sonen. Och det är när vi står här och tillber, så vet jag inte vem du tänker på. Jag tänker på Gud, fadern, sonen. Det är som ett för mig. Och det är den helige ande som målar den här bilden och hjälper oss att tillbe och väcker våra hjärtan. Det är fantastiskt. Och det står att anden i oss vittnar om att vi är ett Guds barn. Det här barnaskapets ande. Abba fader. Att vi känner honom som fadern. Att vi får vara det här barnet. Många nice saker. Men nu tänkte jag säga någonting om andedopet. Hoppa dit. Det finns två dimensioner av det här med anden i oss och över oss. Anden i våra liv. Den första då, anden i oss, det är anden som för oss fram till sanningen. Och det är ju när vi blir frälsta. Det är ju kul egentligen att den helige ande, han jobbar ju på dig innan vi blir frälsta, så jobbar han i oss och drar i oss och lockar oss och vi får en längtan efter att bli frälsta. Han kommer och överbevisar om synd och man känner, åh, jag måste bli frälst. Så var det, jag hade en period på 3 år när den helige ande bara matade. Nu när jag ser tillbaka så ser jag att den anden var verkligen verksam i mitt liv och väckte mig. Och till sist så såg jag Gud ut helt annat perspektiv än jag hade gjort som barn. Och jag bara kände, men jag måste ju ha Gud i mitt liv. Alltså det var så uppenbart. Och då tog jag emot Jesus. Och det är det som händer då när vi blir frälsta. Då blir vi ett Guds barn, vi blir födda på nytt. Vi blir ett tempel för den helige ande. Helige ande kommer in i oss. Eller ska vi säga den här anden som blåstes in i oss från början. Och det här rummet som har skapats av Gud i oss, anden, det får liv. Från ett stenhjärta till ett hjärta av kött och blod. Och anden i oss formar Guds rike i vår karaktär och vi växer liksom med Gud. Lärjungarna, de hade ett sån här moment när de blev frälsta kan man säga. Det är när den här uppståndelsekvällen, Jesus har uppstått från de döda och han kommer liksom till lärjungarna. Och då står det att han andades på dem Och så säger han, ta emot helig ande. Och det här räknas lite som deras frälsningsmoment. Den andra dimensionen, den första då anden i oss, är anden över oss. Och det här är andedopet, när den heliga ande kommer över oss. Och då får vi en kraft över oss. Och en liksom förmågor av den heliga ande. Anden då utrustar oss så att vi kan ge vidare det som vi har fått. Det är som att vi har fått en ny bil till exempel. Om jag tar en sån bild till exempel. Man får en ny bil. Och man har fått en nyckel också, så det känns ju verkligen frestande att fräsa iväg med den här. Men så finns det ingen bensin i bilen. Och det är lite så som det är när den heliga andes kraft kommer över en. Man får den här kraften att ta sig framåt. Han är den här bensinen, så den ska gå så trögt. Och vi ska läsa här ur Apostlagärningarna 8, 5-8 om ett moment. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade. När de hörde och såg det tecken han gjorde. Nu tror jag läser fel här. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade. När de hörde och såg det tecken han gjorde från många som hade orena andar, for dessa ut med höga rop. Och många lama och halta blev botade. Och det blev en stor glädje i staden. Så hoppar jag där till vers 12. Men när de nu trodde på Filippus som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn, då döptes det, både män och kvinnor. Och så hoppar jag nu till vers 14-17. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien nu hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. De kom dit ner och bad för dem att de skulle få den helige ande. Och eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem. Och de tog emot den helige ande. Så man kan säga här att det händer alla de här grejerna. Vi tar det som tre dop kan jag säga. Vi har ett dop som kallas frälsningens dop. Det är egentligen kanske inte dop, men det är det här frälsningsmomentet. Anden i oss. De trodde på Filippus och gensvara på evangeliet och tog emot frälsningen. Och det är just det som händer, att vi blir på nytt födda. Vi blir den helige andes hus, hans tempel, står det i Bibeln, att han bor på vår insida. Förr var ju Guds närvaro bara i templet. Men i och med att Jesus dör på korset, så bryts den här väggen som, eller tältduken som är mellan den heliga andes närvaro. Och anden får slippa helt ut, och nu tar han sin boning på vår insida. Sen har vi dop nummer två, det är dopet i vatten. Som är den här offentliga proklamationen av någonting personligt, en personlig överlåtelse som han har gjort. Man identifierar sig med Jesu död och uppståndelse. Och det här predikade ju Lilian om förra söndagen på ett väldigt grundligt och härligt sätt. Och är du intresserad av att höra mer om det, så ber jag att du klickar in där på predikan på Sions hemsida. Och så lyssnar du på den, det var jättebra. Men så har vi då dop nummer tre, och det är dopet i den helige ande som vi läser om där i vers 14-17. Petrus och Johannes kommer dit och de lägger händerna på dem och de tar emot den helige ande. För lärjungarna händer detta, vi kan läsa i Apostlagärningarna 1 och 4, där står det. Just innan Jesus ska lämna dem och åka upp till himlen. Där han nu sitter på faderns högra sida. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och det hände ju, det kan vi läsa om i Apostlagärningarna 2. Det är ett väldigt dån, de sitter i the upper room, de sitter där och väntar som Jesus har sagt. Och då kommer den helige ande som en storm. Med bullar och bång, tungor av eld som visar sig och fördelar sig på var och en av dem. Och alla fylls av den helige ande och börjar tala främmande språk. Allt eftersom anden inger dem att tala. Ett mäktigt dop i den helige ande. Och här kommer tungotalet över dem. De får tungor av eld. En helt ny frimodighet och kraft, en smörjelse kan man säga, kommer över dessa lärjungar. Och de börjar tala främmande språk och många blir frälsta. Tidigare har då anden bara verkat genom några få, men nu blir uppdraget allas uppdrag. Alla som blir uppväckta liksom, och får ta emot Jesus, så har fått det här uppdraget att gå ut i hela världen. Andedopet är också en öppning för nådegåvorna. När man börjar betjäna andra på olika sätt. Och de hinner jag inte ta nu, vilket ska vara jätteroligt. För nådegåvorna är ju fantastiska. Typ att bota sjuka och trons gåva och mirakler och allt möjligt. Sånt kommer och det är till för att budskapet, evangeliet, ska nå nya människor. Det är alltid det som är grejen. Det är därför anden kom, det som är uppdraget. Uppdraget ligger liksom bakom allt. Att Guds rike ska gå fram och människor ska få frälsning och tillhöra Gud. Men alltså, vi ser att på nytt födelsen, frälsningen och andedopet är två helt olika erfarenheter egentligen av den helige ande. Och tas emot skilt liksom för sig. Och då tänkte jag att vi skulle se helt praktiskt hur det går. Hur går det till? Hur ska man ta emot denna ande? Det är så simpla saker egentligen, så det är nästan svårt. Det är ibland med så, vissa saker är så lätta så det blir så väldigt svårt att fatta. Men vi måste lita på Guds ord mer än våra känslor. Vi måste ta emot liksom ordet och tro på det här ordet. Det står här i Apostlagärningarna 2:38-39. Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som en gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta, alla som vår Herren vår Gud kallar. Så det är egentligen villigheten att liksom lita på hans ord och tro på detta ord. Att alla ska få denna gåva. Nummer två, när vi tror på ordet så ska vi be om denna gåva. Be om gåvan den helige ande. Jesus säger att allt vi behöver göra är att be, så ska vi få den helige ande. I Lukas 11:13 står det att om ni nu som är onda förstår att ge goda gåvor till sina barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Ja. Han vill ge den när vi ber om den. Och det är ju en fantastisk gåva. Det är den absolut bästa gåvan. Och sen ska vi ta emot den helige ande. Det är nummer tre. Ta emot. Ta emot den helige ande. Det är ganska simpla steg. Lite utmanande för vår kapacitet. Det skulle gärna få vara lite svårare. Men det handlar om tro. Det är inte massa saker vi ska pilla med händerna och göra och gå hit och dit och sådär, utan det är bara saker som vi ska tro och ta emot och be om. Och varför behövs det tro? Jo, för Gud vill ge oss saker som är övernaturliga. Nådegåvorna är övernaturliga. Anden är en övernaturlig Gud. Vi ska få övernaturlig kraft, insikt Och det här är dårskap för människan, för vårt mänskliga sinne och för människor utanför världen, eller utanför kyrkan. De kan knappt fatta detta, och det gör ju knappt vi heller. Men Guds vägar är ju inte våra vägar. Han har så mycket högre tankar. Vi vill gärna ha kontroll över våra liv. Och därför kan det vara väldigt svårt för vår hjärna och vårt sinne att kämpa med det här. Att har jag fått den helige ande, och är det här på riktigt? Och det kändes kanske inte alla gånger någonting. Det är lustigt när man läser i den här tiden när kyrkan verkligen får sin start, när Jesus har åkt upp, och man läser i apostlagärningarna, och när de predikar ordet så kommer den helige ande, så det bara smäller om det, och så börjar de tala tungor, och det är som tungor av eld över dem allihopa. Och sen när vi själva ska ta emot andedopet, så är det inte alltid så buller och bång. Jag vet inte hur det var för dig, men alltså för mig var det torrt som fnöske, kan man säga. Det var väldigt så där. Liksom, vad ska vi göra idag, som Marina och Stefan Sigfrid som lärjunga tränar oss? Ja, idag ska vi ta emot den heliga ande. Idag var det dags för andedopet, och så läste vi lite om det, och så bad de för oss, och det kändes ingenting. Ingenting! Och man tänker bara, ja, vad är det för fel på mig? Det kändes som att nu har vi gjort något fel, och kanske inte anden ändå kom, och kanske inte den är för alla. Kanske den är just för de här special people, de här superkristna liksom. Så det var verkligen en kamp, och de liksom, men att nu får ni bara börja, nu har ni fått anden, nu är det bara att be den heliga anden. Man bara, what? Hur gör man det? Alltså, det var en sån strid i mitt sinne att börja tala i tungor. Det var så konstigt, och man trodde ju att det skulle vara som någonting som hände, liksom. Någon känsla. Men det är just det som är grejen, det är ingen känsla. Vi måste tro att vi har fått det, vi måste tro på ordet. Så bli inte besviken och låt känslorna ta över, utan tro på ordet. Men vi kan nu då lära känna anden och tala med honom. Men vi behöver bli fyllda om igen. Det räckte ju inte med den här ena gången, utan vi måste mer och mer. Och det är därför vi kommer väl till Guds hus, i alla fall jag. Jag kommer alltid hit så ber jag, Gud möt mig, fyll mig idag. Alltså jag behöver dig. Och när vi har en sån längtan, då finns det stor potential att han i denna gemenskap, när vi lyfter upp namnet Jesus, att han kommer och fyller oss. Men ibland så kan man ju få lite handpåläggning. Och det vill jag bara säga, att man kan få dopet i den heliga ande utan handpåläggning. Det går faktiskt. Man kan be om det, och så kan anden bara komma verkligen över en i kraft. Handpåläggning vill jag säga det om, att då förmedlar man liksom en smörjelse från Gud när man lägger händerna på någon. Och det använder vi ofta här när vi ber. Och smörjelse, vad är det för någonting? Jo, det är en kraft. Det är en andlig kraft. En påtaglig andlig kraft som kan kännas. Och den viktigaste funktionen vi får i andedopet, det är ju hjälpen i bönen. Hjälp med, i bön med den heliga ande. Och då kan vi umgås med Gud på ett sätt som är speciellt och väldigt nära, på hans nivå. Liksom. Han är som så hög, och vi har så enkla ord och som så där. Men när vi ber i den helige ande, så talar vi liksom med någon på hans nivå, helt enkelt. Hans språk. Han förstår ju också svenska. Men börja träna på detta. Om du är andedöpt, så skulle jag bara vilja säga det. Att, och du känner att det här tungotalet, det är ju som, det händer ingenting. Nej, det kommer inte att hända någonting, utan du måste börja träna på det. Det kan man göra. För det här är ju verkligen Guds vilja. Jag ska säga någonting om tungotalet också. I Matteus 16 och 17 så står det: dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar, och de ska tala nya tungomål. Det här är ett tecken på dem som tror. Vi ska tala nya tungomål. Så det är för alla. I första Korinthierbrevet 14 och 5 står det, är det Paulus som säger: jag önskar att ni alla ska tala tungomål. Och så läser jag nu första Korinthierbrevet 14 och 2. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Så tungotalet, det är ett hemligt språk. Det är sånt som man hade när man var liten. Ett hemligt språk. Jag vet inte om ni har haft såna. Det var ganska nice. Ja, men hemligheter. Det är ju inget mysko med de här hemligheterna. Det är bara sånt som ligger liksom bortom det som vi kan förstå och uppfatta. Och den helige ande, han känner tankarna hos Jesus. Han känner tankarna hos Fadern. Och för de är ju ett liksom. Men han vet också vad vi saknar. Och han är liksom en vän som fyller våra behov. Han vet vad vi behöver. Så när vi liksom, ja, det är han som hjälper oss att be på det här himmelska språket. Vi läser i Romarbrevet 8 och 26-27. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men den helige ande, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan, han vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Så ibland känns det som att vi vet inte hur vi ska be. Vi har ett megaproblem. Men hur sätter man orden rätt? Och ibland är vi för trötta och modlösa av det stora som möter oss. Det känns som att, hur ska jag berätta det här? Alltså jag menar, jag vet att Gud vet. Men att när man ska be för det så känns det bara övermäktigt. Och då kan man be i tungor. Och den helige ande kan då som börja leda en. Och när man ber så kan han komma med sådana uppenbarelser. Ibland när man inte vet, man bara känner det, nu ska jag be om. Men man vet inte kanske alla gånger vad man ska be om. Då kan man be i den helige ande. Och så kommer han kanske med någon tanke. Eller du får liksom, du börjar tänka på en person. Och så vet du, okej, jag ber för den här personen. Och på det här sättet vill han liksom leda oss. Det liksom bubblar upp ur vår insida. Han kan ge oss bilder. Det får en del, det får jag inte särskilt ofta kan jag tycka. Men det är ju som inte att det kommer en bild som vi ser där på skärmen. Utan det är, man ser det för sina inre ögon. Man uppfattar det för sina inre ögon. Det är övernaturligt, kan vi säga. Det finns olika tungotal. Glossolalia. Ett som vi kan styra över själva. Och det är faktiskt ett sånt tal som man väljer att tala själv. Vi styr över det här. Och det är det här som jag tror vi snubblar på ganska många gånger. Man tror att det ska bara komma någon kraft över en och så ska det bara spruta ut tungomål. Men det är oftast inte så det sker. Utan det är som ett, det är något vi väljer att göra som vi själv styr över. Och det mesta av tungotalet är faktiskt det här. Sen finns det xenoglossolalia som är ett tecken för världen runt oss. Och det är ju det som de här lärjungarna fick när anden kom över dem. Så började de tala främmande språk. Och det fanns många nationaliteter där i Jerusalem och alla hörde sitt eget språk. Alla fattade vad som sades. Och det här kan också vara ett språk då, ett profetiskt tungotal. Och så finns det budskap som ska uttydas. Det är ett profetiskt budskap som förmedlas. Det är något som ska bli sagt, som Gud vill säga. Det är oftast inte särskilt långt, men man hör på något sätt att nu är det något annat. Och det ska också uttydas när det kommer. Och det här kanske inte sker så ofta i sådana här stora rum, men gärna i mindre samlingar. Sen står det att den som talar tungomål bygger upp sig själv. Vi får bygga upp oss själva. Det står i 1 Korinthierbrevet 14:4. Den bön i den heliga bygger upp vår inre människa. Och vi har telefoner som behöver laddas och ibland behöver vår ande riktigt laddas också. Så det här bygger upp oss. Och den heliga ande är ju med oss 24/7. Fully loaded every hour. Så det finns som full kraft. Men när vår ande blir svag, liksom, då tappar vi kraft och det är svårt att höra Gud. Och vi hör inte anden lika bra. Men när vi blir uppbyggda i vår ande, då blir vi mer på gång. Liksom. Vi fattar vad som är på gång. Vi blir mer lyhörda för vad anden säger och gör. Och i det här tungotalet kan vi faktiskt växa också. Så det vill jag mana oss att göra, att bara börja liksom på och träna. Det kan man göra hemma. Ordet bygga upp här i det här ordet i första Korinthierbrevet 14 är oikodomeo på grekiska. Och det betyder helt enkelt att bygga hus. Och det är ju intressant eftersom vi är tempel för den helige ande. Så det bygger en bas, det bygger en stark insida på oss. Så vi ökar den helige andes space när vi ber i den helige ande. Ja, sen ska jag snart sluta, men jag vill nog bara säga att den helige ande är liksom fantastisk. Och han är din vän. Om vi har liv i anden, låt oss då även följa anden. Den helige ande vill levande göra vår tro och vi har möjlighet att följa anden. Han är ju Guds ande, så han vet ju vad som är bäst. Han är vår personliga guide, vår lärare som för oss fram till hela sanningen. Och när han talar ganska mycket. Och jag tycker jag hör väldigt dåligt däremot. Men vi kan också träna oss i det här att börja höra den helige ande. Och ju mer vi lyssnar och hör in och vågar lyda på det som han säger, så kommer också vi växa i vår tro. Och växa i det där. När den helige ande ser att vi vill ha mer av honom, att vi vill lyda honom, då blir han liksom jätteglad. Och då vill han ge oss mer. Då vill han bara välsigna oss med mer. Och jag sa ju där i början att Jesus sa att vi ska känna anden. Och när det stod känna där, så är det sån här speciellt ord som betyder en väldigt förtrolig, intim gemenskap. Sånt som är mellan man och kvinna. Det är samma ord som känna som används med den helige ande. Alltså han vill umgås med dig. Han vill lära känna dig. Han vill hjälpa dig. Han vill uppmuntra dig. När du är full med sorg så kommer han med tröst. Alltså han har allt. Han har allt vad vi behöver. Och ibland kommer han och upplyser om att nu står det inte riktigt rätt till här. Nu är det lite synd här. Och det gör han väldigt kärleksfullt så att vi kan vända om. Och när vi gör det, så då blir det oftast en frukt av det hela. Liksom. Och jag hade själv ett tillfälle när den helige ande riktigt låg. Liksom, han har hjälpt mig jättemycket förra året, för jag hade en svår situation och den har pågått länge. Och jag ojar mig ibland i bön och hit och dit. Och efter en sån där träff som jag hade varit på, så ojar jag mig igen och hade lite frustration. Och frustration är aldrig riktigt bra. Men då bad jag liksom och ojar mig i bilen. Och så bara kom ett ord när jag bad där, så kom bara pride. Jag bara, va? Alltså jag sa det ut med min mun. Så jag bara, va? Pride, vad är det? Alltså stolthet. Va? Så måste jag tänka, vad var det jag just bad? Vad är det i mitt hjärta som jag ber nu just? Och där fanns, det blev så uppenbart för mig. Ja, det där behagar inte Gud. Där finns stolthet. Och jag fick ju direkt vända om. Liksom, för jag vill inte ha stolthet. Och så här gör den helige ande. Han jobbar. Han grejer. Och min bror berättar när han var i en härlig gudstjänst, han är med i Livets ord i Uppsala, och anden var så stark, och han bara, alltså man ville bygga ett hus, man ville bygga en hydda, det var så härlig atmosfär. Och så är han med i JG, som är ungdom, eller det här tonårsarbetet. Så när den här lilla hopplåten kommer här när barnen ska gå, så ska han gå till och vara med tonåringar, 10-12-åringar som är uppstudsiga, som är lite där och där, och han bara känt, vilket antiklimax, alltså jag. Han tar på att gå i bitar. Så när han går upp där med tunga steg och ska vara med de här barnen, så hör han den helige andes röst som säger, det är mycket större gudstjänst för mig att du är där med de här barnen än att du står där nere och lovsjunger mig och prisar och är min närvaro. Alltså tänk, han blev helt löst och lycklig. Han tänkte bara, åh, jag är på världens bästa plats istället. Och det är så här den helige ande jobbar. Han bara fyller oss med sådana där ord som bara hjälper och styr oss. Om vi bara försöker bli lyhörda, och låt oss träna oss i detta. Och varför vill han tala? Varför vill han komma med uppmuntran? Jo, det för att hans rike behöver gå fram. Guds rike behöver byggas. Det behöver gå fram. Vi kan nog börja avsluta här. Hur ska man kunna, du kan börja spela. Jag tänker att man kan ju hålla på i evighet med den helige ande. Man kan bli så pumped när man läser om honom och när man tänker på allt vad han har gjort i ens liv. Men låt oss, alltså han är din vän, och låt oss bara liksom söka honom och få mer av den här kraften som han har. Och han kallar inte dig, jag menar när han kommer över dig med kraft, så betyder det inte att gå omkring och flaxa omkring och bara ropa. Och sådana saker, man behöver inte vara rädd som jag var rädd när jag var i tonåren. Utan han kan ge dig, är du introvert och har svårt att tala, så kan han ge dig två ord. Och de två orden kan betyda allt för den människa du talar till. Så låt oss ge helige ande mer space i våra liv. Låt oss söka honom, låt oss säga till honom, tala, tala helige ande. Han kommer att tala och dina öron kommer att vässas och du kommer att bli känslig i den helige ande. Jesus sa, den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Så längtar du efter mer av Gud, eller är ditt liv bara knöstort? Så finns alltid den helige ande. Han vill komma med kraft. Han vill komma med eld och smörjelse i allt vad du står i. Så vi ska ta en stund och tillbe Gud här. En stund då. Längtar du efter honom, så gå fram till förbön och få lite handpåläggning om du känner att du behöver lite smörjelse i ditt liv. Så tillber vi Gud här och ber att han ska komma. Komma och fylla våra behov. Och med allt vad du längtar efter, tala med den helige ande nu. Och låt oss tillbe Herren, så är den heliga handen här för att hjälpa oss och stödja oss. När jag förberedde mig, eller egentligen i den här veckan, så har jag vaknat i ett ord som har kommit hela tiden. Stig upp och stig fram. Och jag känner det kanske inte för mig, utan det är för någon annan. Stig upp och stig fram. Sitt inte och vänta. Stig upp och stig fram och sträck dig efter mer. Det finns mer.